Transferfönstret är stängt i NHL och det är dags att utse vinnare och förlorare.
Ni kan ju gissa till vilken kategori Patrik Laine och Rasmus Ristolainen hör.
Det här är Yle Sportens NHL-podd med Toffe Herbert och Mattias Simonsen. Ja, små förändringar i truppen här också på NHL på den andra snorens van. Dessvärre sjuk, men som tur har vi en erfaren inhoppare i Toffe Herbert som kan glida in och rädda det här avsnittet. För det här är ju ett viktigt avsnitt. Vi ska ta ut de lagen och spelare som gynnades mest helt enkelt av de här sista dagarna av att transferfönstret var uppe. Och nu Toffe får du genast äran att inleda med att kora din vinnare. Vem blev mest, eller hur ska vi säga så här, vem förstärktes mest innan transferfönstret stängdes i NHL i dina papper?
Ska vi säga så här, att sannolikheten för att mästaren i vår kommer från den västra halvan, från den västra konferensen, den var stor redan innan det här transferfönstret. Nu är den ännu större. Vinnarna fanns i väst, förlorarna fanns i öst. Det vill säga de lag i öst som i ett ganska öppet fält hade kunnat förstärka ganska mycket för att bättra på sina chanser och ta sig till final och kanske till och med vinna en sån final. De lyckades inte vara på den chansen. Däremot tycker jag att favoriterna i väst, alla hade ganska bra fönster och så där, framförallt om man ser till säsongen som helhet, har blivit bättre. Colorado, Dallas, Minnesota, men framförallt är ju den största vinnaren ändå Colorado Avalanche, eftersom Colorado Avalanche var favorit nummer ett inför transferfönstret och ändå lyckades göra sig ännu starkare. Tog in ett par killar som har vunnit Stanley Cup tidigare, nyttiga slutspels lirare, vet vad man får i Nick Roy och Nazem Kadri. Så vinnare alla lag i väst som slåss om titeln, men framförallt Colorado. Vad säger du om det?
Nu har jag en lite så här lyxigt läge. Jag hann ju snacka med Anders innan han insjuknade och vet ungefär vad han skulle ha sagt. Och jag kan säga så pass mycket att du är inne på samma linje. Så det där är väldigt bra ersättare på många sätt. Och det här konstaterar vi ju redan under de här OS-veckorna att du och Anders tänker väldigt lika. Men lite snällare än han så tillvida att du drog många lag i den västra konferensen över samma kam. Och jag kan säga mig att jag är lite mer i Anders läger här. Anders som inte alls får tala för sig själv. Men nu bara jag som säger vad han tycker. Nej, men jag tycker också att det kanske lite att ta i att säga att alla de där lagen i väst är vinnare, men jag håller 100% med dig om att Colorado Avalanche är de stora vinnarna, så vi kan fokusera på dem en liten stund. För som du också nämnde, Nazem Kadri, center, Nick Roy, center, att man tar in två centrar i ett redan väldigt starkt lag. Så nu snackar vi om att man tog in Nazem Kadri och att han egentligen kan spela som tredje center i det här laget, så det säger ju egentligen allt man behöver veta om den här bredden som de har nu. Och de blir ju inte egentligen svagare heller, tycker jag. Att jag gjorde sig av den tidigare med en back i Sam Girard. Och på något sätt tycker jag inte ändå att det liksom påverkar den här helheten som de har just nu. Och igen, upprepa det vad du sa. De var en stora favorit före det här och jag har nog väldigt svårt att säga att något lag överhuvudtaget ska kunna slå dem just nu.
Jag är kanske inte så där otroligt förtjust på lång sikt över de här Colorado grejerna som de gjorde nu i det här fönstret. Definitivt bra med tanke på den här våren om man bara ska vinna i vår. Men de gav trots allt upp två draftpicks i första rundan. Nazem Kadri är 35 år gammal. Han har 7 miljoner i år i lön. Hur länge är han bra? Han har trots allt inte toppat den där säsongen som han gjorde med Colorado. Och så sägs det överallt sådär som ett faktum som man inte kan ifrågasätta att Nick Roy är en av NHLs bästa fjärde centrar, om inte den bästa. Jag vill ju påstå att om han skulle vara en NHLs bästa fjärde center så skulle Toronto Maple Leafs inte ha haft en så dålig säsong som de har haft i år. Visst, det handlar om att lyckas ja. Sådär, men han har gjort 5 mål på 59 matcher för Toronto. Visst, han är inte där för att göra mål, men han har alltså absolut inte varit någon succé i Toronto. Så visst, de har blivit bättre, men det känns samtidigt som en sådär patenterad A1-lösning, en sån här väldigt, väldigt old school, lite lat lösning. Vad gör man inför ett slutspel? Jo, man drar in en center som har vunnit Stanley Cup 22, och man drar in en center som har vunnit Stanley Cup 23, och ingen av dem är egentligen bättre än vad de var för 3 eller 4 år sedan. Men hej, vi kör på det här beprövade konceptet och letar på att det går bra. Det är ju verkligen, verkligen inte att tänka utanför boxen.
Nej, men inte vet jag om man behöver göra det heller. Och samtidigt tänker jag ändå att det vettiga för det här Colorado Avalanche är att försöka vinna nu. För de har ändå möjligheten att hela tiden försöka bygga ett sånt lag varje år. Att det här är inte ett Colorado Avalanche eller ett sånt lag som många andra lag i NHL är. De måste tänka långsiktigt. De måste tänka att, okay, att hur bygger vi ett lag som ser bra ut om 3 år också. För Colorado Avalanche, när man har Nathan MacKinnon, när man har Cale Makar, och varför inte slänga in Arturi Lehkonen i samma diskussion också, som är 30 år gammal. Så då gäller det att vinna nu den här säsongen, nästa säsong. Och det håller jag med dig om, att Nazem Kadri är inte samma spelare som han var i Colorado Avalanche våren 2022. Det är jag helt överens om. Och jag tror ju nog att det var helt idioti, eller jag tyckte ändå att det var idioti av Calgary Flames att ge honom en sån lön som man skulle ge åt en spelare som håller den formen många år framöver. Men nu tror jag att han har en bra vår i alla fall i kroppen fortfarande.
Nej, jag håller med. Och som jag sa från början, Colorado är den största favoriten och befäster sin roll som en stor favorit. Men om vi då tar de här andra lagen som jag lite ville bunta ihop i samma gäng som Colorado, så tycker jag ju att när man pratar om Minnesota Wild, och det var Minnesota Wild gjorde nu i transferfönstret, så det är trots allt inte särskilt länge sedan i december när Minnesota ju gjorde den bästa dealen som något lag har gjort den här säsongen. Det var ju inget lag som förra veckan lyckades med någonting så häftigt som det som Minnesota gjorde i mitten på december när man drog in Queen Hughes. Vilken spelare som Minnesota har nytta av länge. Vilket lyft för hela organisationen, hela franchisen som man säger i USA. Och så tycker jag ju att man har kompletterat med lite feel good, och det tycker jag är underskattat. Bobby Brink från Minnetonka, Minnesota. Finns det något lag i världen, något ställe där man tycker om Minnesota Wild, och där man tycker om delstaten Minnesota, och där man tycker om Wild Hockey och gamla North Stars, då är det väl Minnetonka, Minnesota. Och en sån kille då som dessutom, som det heter, lär vara jättebra typ, populär i omklädningsrummet, kan användas i många roller och så vidare. Och så tycker jag att det här med Nick Foligno är också ett ganska cool nyförvärv, ett ganska cool tillskott, med tanke på att han har sin brorsa där, Marcus, i samma organisation, fast han är skadad nu, så det är ju lite cool bröder som får spela i samma lag. Han var kapten i Chicago, han var jätteuppskattad där, och Minnesota fick honom helt gratis. Det var liksom Chicago stack för att Nick Foligno har gjort gott arbete i Chicago och varit en skön typ där. Så de behövde inte ge upp någonting, future considerations. Och det är ju häftigt att få liksom ett sånt tillskott egentligen utan att det är något minus i protokollet. Och så Fabry och McCarron och Petrie, så där spelare som gör dem bredare. Så jag tycker att Minnesota har ju otur att de är i den division de är, i den situation de är med de konkurrenter de har. Men med Queen Hughes i spetsen så tycker jag ju att Minnesota, från att pucken gick i isen i oktober fram till att den går i isen för den första slutspelsrundan, så tycker jag att Minnesota är det lag som har blivit bäst i förhållande till hur de var i oktober, och det håller du kanske ändå med om.
Ja, det håller jag till 100% med om, men problemet här, det var någon som sa det här väldigt fint, och nu skrev jag inte upp vem det var som sa det, men jag såg det någonstans, att Minnesota Wild efter trade deadline är det tredje bästa laget i NHL på pappret. Problemet är bara det att de två lagen som är före dem i rankningen spelar i samma division. Att det är Colorado Avalanche och det är Dallas Stars. Och det är liksom ändå ett sånt problem som man inte kämpar sig kring heller. För att oavsett hur mycket bättre de har blivit tanke på bredden, så har deras problem i mina papper, och jag vet att det är många andra som tycker så här, jag försöker inte framställa det här som att det är mina unika tankar här, men deras problem har inte varit bredden. Deras problem har varit spetsen, och det är framförallt den där kärncentern som de skulle ha behövt. Och som, nu vet vi ju inte hur verkligheten såg ut. Fanns Robert Thomas att träda in överhuvudtaget från St. Louis Blues? För han var ju den här centern som man på något sätt ringade in och var så här, att det här ska vara lagen, så framförallt då kanske Minnesota Wilds och Carolina Hurricanes stora mål att ta in Robert Thomas, kosta sig vad det kostar vill. Och det lyckades de inte göra med. Att de går fortfarande in i slutspelet i en första omgång, högst antagligen mot Dallas Stars, med antingen Ryan Hartman eller Joel Eriksson Ek som första center. Och det ser inte jättebra ut på pappret.
Nej, det där har du absolut rätt i. Med tanke på deras geografiska läge skulle det ha varit lite jobbigt att träda till sig en position i Pacific Division, men det är ju vad Minnesota egentligen skulle behöva i det här transferfönstret. Sen ännu med Dallas. Så Dallas har jag för mig tänkte lite på framtiden och tänkte lite på hur man får ett sådant lönetagsläge, ett sådant kontraktsläge att man kan erbjuda Jason Robertson tillräckligt mycket för att han ska stanna. Och Och med tanke på det också så tror jag Dallas lite höll i pengarna. Michael Bunting och Tyler Myers kom till Dallas. Och när jag var inne på det där med Feel Good och Bobby Brink från Minnetonka, så jag läste en festlig grej om Tyler Myers som alla kanske har koll på, men för mig var det en nyhet. Han är född i Houston, Texas, innan hans familj flyttade till Alberta. Och det gör honom till den första Texas-födda spelaren i Dallas Stars historia som spelar för klubbens A-lag, organisationens A-lag. Och vad sägs om det som en feelgood? En Texas-spelare i Dallas Stars. Det är värt mycket plus när man analyserar ett transferfönster, va?
Kanske det var det där som fick på något sätt droppen, eller vad heter det, vågskålen att rinna åt Myers håll. Om det nu teoretiskt sett har varit så att det har stått mellan honom och Rasmus Ristolainen till exempel, så kanske de tänkte att hej, vi tar den här killen som är från Texas. Han blir bra. Nej, men jag tror ju också att Myers kan vara helt okej. Att jag är inte kanske lika negativt inställd till honom som jag vet att många andra är. Inte igen för att sätta hård i Anders mun här, men vi har diskuterat det här avsnittet redan tidigare. Han var nog klart mer kritisk än vad jag skulle ha varit. Men samtidigt tycker jag också att problemet där är att han är ju också en spelare som lite, och inte ens bara så lite, är past his peak. Att hans formkurva har dalat. Är han tillräckligt bra för att dra ett tungt lass som han kommer att behöva göra i Dallas för att Dallas ska gå långt i slutspelet? Det blir intressant att se, ska vi säga som så, men det är frågetecken.
Nej, men så är det. Och hur man än vrider och vänder på det här, så Colorado har minst frågetecken. Colorado känns som det bästa laget. Och en intressant grej med OS så var ju att man konstaterar, eftersom Colorado hör till dem som har många spelare som drar ett stort last, till exempel i Kanada, Brock Nelson i USA och så vidare, att det är mer sådär på minus. Men nu tror jag dels att de här kanadensiska spelarna, McKinnon och Backpare där, är otroligt revanschsuget med McCarr och Taves och så vidare, så jag tror att det på det sättet kan ha en positiv effekt. Och sen så blev ju Gabriel Landeskog en bättre spelare under OS. Det var liksom vad han behövde, att få ta stort ansvar och få hänga ett par veckor i Milano och så. Han är ju nu, på det sättet känns han ju som ett större tillskott i Colorado än vad han gjorde i höstas. Och det är ju inte direkt vad konkurrenterna vill att Colorado ska ha. Ännu en ledare i det här omklädningsrummet som då dessutom visar väldigt god form. Om vi då konstaterar att på sätt eller annat har Colorado, Minnesota och Dallas trots allt haft saker som man kan tycka är bra, och de är liksom där och fightas. Så minuset i så fall i väst, som måste väl ändå gå till Vegas Golden Knights, som alltid brukar göra jättehäftiga grejer under säsongen, och på sätt eller annat alltid finnas där i mixen sen i april, maj, juni. Nu känns det ju inte så, va?
Nej, jag tittar liksom på Pacific, men för mig är nog, alltså jag, Vegas hör till dem som jag tycker att inte gjorde tillräckligt under de här sista dagarna, som definitivt ska kunna plocka in någon nya spelare överhuvudtaget. Men samtidigt känns det ändå som att de på pappret fortfarande är så pass starka att de kan åtminstone göra vilken som helst slutspelsserie väldigt jobbig. Men nu är det ju ändå många som framförallt lyfter fram Edmonton Oilers som laget som på något sätt gjorde helt för lite, med tanke på att de ändå nu, i och med att Florida Panthers enligt all sannolikhet inte kommer att gå till slutspelet och definitivt verkar ha gett upp för säsongen. Och nu när det hindret inte finns kvar längre, så dyker det istället upp ett Colorado Avalanche i samma konferens som kommer att hela livet surt för dem. Och har de gjort tillräckligt för att på riktigt kunna utmana Colorado Avalanche?
Nej, det är jättebra poäng. Det har de inte. Och överhuvudtaget tycker jag, när man pratar om hela fönstret, hela säsongen, hela deadlinen, att hur lite som gjordes på målvaktsposten är ju jätteintressant. Vi tar Vegas som exempel och flera andra klubbar också, där man hade tänkt att kanske, varför inte trada till sig en målvakt. Det pratades ju om Bobrovski till exempel, eller Floridas tvåa för den delen. Fanns alltså alternativ som, jag vet inte om de överhuvudtaget ens var nära, men för mig så känns ju kanske Edmonton sådär att de ska vinna Stanley Cup med Tristan Jarry. Går det? Jag undrar.
Ja, men det känns redan som att de tog det beslutet när de trädade in honom. För nu skulle det ju vara jättekonstigt på något sätt om dem. Alltså, ja, alltså, absolut att de ska kunna ta in ett annat alternativ också, men att träda bort Jarry tror jag inte att fanns på bordet. Men samtidigt så kommer det ju nu hela tiden rykten från Edmonton om att han skulle vara osams med spelare i omklädningsrummet, Tristan Jarry alltså, och att det liksom skulle vara dålig stämning där på grund av målvakten som inte heller ska sägas ha spelat på en sån nivå att han på något sätt skulle ha befäst sig som första målvakt. Så nej, jag håller nog med, men nu är det ju fortfarande kanske uttryckligen den där försvarstruppen som folk har tittat på. Jag vet inte, alltså jag tycker helt enkelt att Edmonton, många tycker att det är helt, att deras läge är bra, och det är ju bra så tillvida att de spelar i Pacific, som du också lyfte fram här tidigare, att de har en lättare väg till den där konferensfinalen än vad något lag i Central har. Men ändå, för att vinna Stanley Cup måste du sen där också lyckas slå det laget som går dit från Central, och det laget kommer att vara förbannat bra. Ja. Så därför är jag är lite skeptisk.
Nej, men så är det. De kör med exakt samma koncept som de har gjort när de har åkt ut två gånger mot Florida, men kommer knappast att gå så långt den här gången. På det sättet har ju Carolina lite liknande situation, att de kör ju också med samma koncept som de har gjort de senaste säsongerna när de har åkt ur. Och det kan mycket väl hända att de åker ur den här gången också, fast de inte får spela mot Florida.
Mm. Ett ord ännu om ett lag i väst innan vi går vidare till Carolina och de andra lagen i öst, som du redan titulerar förlorare. Anaheim Ducks. Jag är jätteförbryllad över det här faktumet att de tog in John Carlson. Yeah. För det är ju inte som att Anaheim Ducks nu var en offensiv back från att vinna Stanley Cup. Men alltså en rolig trade är det ju. Jag tror att Anaheim Ducks kommer att vara ett mycket roligare lag att följa med tack vare den här traden. Men inte det är ju som att det höjer på deras slutspelsaktier på det sättet.
Nej, väldigt, väldigt underhållande trade. Och på alla sätt en väldigt konstig trade. För det verkar ju som att Carlson tradades bort och sådana som Alexander Ovechkin inte hade någon som helst aning om det här, utan blev helt tagen på säng. Och jag tycker ju kanske, man kan tycka vad man vill om Alexander Ovechkin, men efter allt vad han har gjort och hur synonym han är med Washington Capitals nuvarande organisation, så borde man kanske ändå förvarna honom att, hör du killen, vi är på väg att träda bort den här mannen. Och tårarna där och sådär. Jag tror att det kan ha gett en del för framtiden för Washington och träda bort Carlson, men jag tror att sådär kortsiktigt så var det dumt, för jag tror att man, som det brukar heta, förlorar omklädningsrummet med den affären.
Med fokus på den östra konferensen, du var lite inne på Carolina Hurricanes, och nu har vi fått in en välmotiverad fundering av Sebastian, som skriver så här: Carolina Hurricanes förblir ett mysterium för mig. Det känns jämntjockt, mellanmjölk, lätt och lagom. De fick inget till stånd för ett trade deadline igen. Och han påpekar också att det fanns ju inte många centrar att välja mellan, och någonting borde de ha gjort enligt Sebastian. Och det är Sebastian inte ensam om att tycka, för att Rod Brind'Amour tycker jag väldigt överraskande avslöja att spelarna hade väntat sig att Carolina Hurricanes skulle ha trada in någon form av högprofilspelare, och att de var besvikna när det inte lyckades. Och det säger väl ändå någonting om den där tron som Carolina Hurricanes spelare själv har i deras chanser just nu.
Nej, alltså jag håller med. Och jag håller med den här skribenten här som har tagit kontakt med podden att det känns jämntjockt. Vilket ju å andra sidan känns brutalt orättvist med tanke på att de ju de facto leder den östra halvan. Är man etta i tabellen i öst så är det kanske ganska hårt att kallas för jämntjockt och mellanmjölk. Men visst känns det som att det här är den stora chansen för jättemånga lag i öst, eftersom det är så öppet. Eftersom Florida Panthers är ute ur ekvationen, som man ju trodde hade en dynasti på gång. Och eftersom det är så lätt att hitta svagheter i alla lag, så känns det som att det lag som nu ska kapprusta lite, det lag som ska ha gett spelartruppen, som Brandon Moore är inne på, en knuff i rätt riktning. Vi tror på det vad ni gör. Vi vill ge er ytterligare verktyg för att nu gå hela vägen. Jag tycker att Carolina verkligen missar en chans att befästa liksom den här finalplatsen som finns up for grabs där i öst. Robert Thomas har vi nämnt. En spelare som inte har nämnts ännu, tror jag, Vincent Trocheck. Han var ju på väg överallt. Och det känns ju som en spelare som skulle kunna vara värdefull också för Carolina Hurricanes. Nu vet jag inte varför det inte blev någonting av det här. Och jag vet inte om Canes kanske till och med lite bränd av hela den här affären med Mikko Rantanen också. Att man vill liksom vara sådär överdubbelsäkra på att det här kommer att bli bra, och på att det är en spelare som verkligen vill spela för Carolina Hurricanes. Och de kanske inte hittar sådana.
Nej, det kan ju vara, för vi vet ju inte till exempel hur det har varit med sådana spelare som Carolina Carolina har varit intresserade av som har till exempel en no trade clause eller en no movement clause, där spelaren själv sitter på den där makten att säga att nej, dit vill jag inte fara, för att nu är det ju redan ett faktum, ett bevisat faktum, till exempel via Mikko Rantanen och Jake Gensel, att det här Rod Brindamores spelsystem helt enkelt är sånt som många spelare ogillar. Och det måste ju finnas något sånt bakom det här också. Det kan ju vara att Trocheck har varit där. Där har jag för mig att det ryktas att New York Rangers satt ett väldigt högt pris på honom, uttryckligen av den anledningen att de visste att det inte finns särdeles många centrar på marknaden, och han ändå är en spelare som de vill behålla. Så Chris Drury bestämde sig för, klubbchefen där, att om de ska sälja Vincent Trocheck så är det verkligen bara för rätt pris, och det var tydligen ett för högt pris för alla involverade klubbar. För ja, det var ju verkligen, Minnesota var ju också ett lag som ryktades vara i helarna på honom.
Men jag tycker att Carolina skulle ha behövt någonting. Om vi tar Tampa Bay då, som för mig kanske trots allt är den största favoriten i öst. Mm. Så jag menar, någonting kan man ju kalla Corey Perry, 40 år gammal. Som liksom, han är ju mest utmärkt sig med att gå till finaler som han sen har förlorat de senaste åren. Men jag menar, det är ju någonting som kommer in i omklädningsrummet med vinnarvana och erfarenhet och bidrar med grejer. Två mål på två matcher och ett slagsmål under sina två första omgångar i nya klubben Tampa. Känns ju som att Carolina ska kunna ha nytta av någonting nytt. Och nu blev det ingenting överhuvudtaget, förutom väl en slags bult som hör till NHLs bästa fighters, men de gör man inte mycket med i slutspel nu för tiden.
Nej, Corey Perry som sagt, du sa ju också, kasta handskarna genast mot Buffalo Sabres också, som bidrar ju med det. Nej, men jag håller med dig också gällande Tampa Bay Lightning, och helt som du sa, att det där ena laget som skulle ha gjort en push skulle ju ha kunnat på något sätt etablera sig som en ännu större förhandsfavorit, och jag såg ju verkligen också Tampa Bay Lightning som det laget. Buffalo Sabres däremot, förlorare kanske lite ur annat perspektiv, just i och med att det blev offentligt att de var väldigt nära, eller skulle väl ha fått trada in Colton Parayko, backen från St. Louis Blues, men Parayko sa nej, han ville inte. Stackars Jarmo Kekäläinen.
Nej, men när vi pratar om vinnare och förlorare, så den största förloraren i alla kategorier är ju staden Buffalo.
Ja.
för att det var ju helt enkelt så där att Buffalo har ett bra lag, jättebra lag den här säsongen, där Colton Parayko skulle ha fått en stor och passande roll. Han skulle ha fått stanna i USA, skulle inte ens ha behövt flytta till Kanada. Och Buffalo är den stad i USA, det marknadsområde i USA, där hockey är allra mest intressant, så det är sett i tv-publik. Varje år, oavsett vem som spelar i finalen, det högst tv-tittning procentuellt sett i Buffalo. Men han ville ändå inte dit, för att hellre bor han i förorterna i St. Louis, i lyxområdena där med lyxiga, välbärgade grannar, än att bo i förorterna i Buffalo, som inte är riktigt lika lyxiga. Och det är sån där staden Buffalo vill man inte bo i. Och Jarmo Kekäläinen höll ju ett långt försvarstal till Buffalo, där han sa att han tycker det är synd att man blandar in staden Buffalo i den här ekvationen, och att deras lag förtjänar respekt och att de gör bra jobb varje dag. Jo, det stämmer, men det går inte att inte blanda in staden Buffalo. För vinn 8-7 över Tampa i säsongens bästa match bäst ni vill. Folk vill ändå inte bo i Buffalo. Och det är liksom Colton Parayko hamrar fast det faktumet. Och det är många klubbar i många ligor, i många sporter över hela världen som dras med samma sak. Men det är nu helt enkelt bara så att det är enklare att värva en spelare till Florida Panthers än till Buffalo Sabres.
Mm. Alla tycker inte om chicken wings helt enkelt. Men några spelare lyckades de ju ännu värva in, som många har sett som på något sätt en sån här kollektiv ersättning för att de inte fick Colton Parayko. Det var då att ta in två spelare från Winnipeg Jets, Logan Stanley, Luke Shen, båda högerfattade backar som i princip kan spela lite samma roll. Och på det sättet gillar jag ändå här vad Kekäläinen gjorde. För att det skulle ju varit perfekt om de skulle ha fått in Parayko. Men för det första så visar han ju det där som du lite var inne på. Nu visar han ju för Buffalo Sabres omklädningsrummet, hej, nu tror vi på er. Det här är nu faktiskt året då vi kan göra någonting stort. Filen är öppen hela vägen, åtminstone till en konferensfinal om vi vill det. Men det gäller ju då såklart att slå ut Tampa Bay innan det, om de vill lyckas med det, vilket kan vara en ganska tuff uppmaning. Men oavsett, de har ändå alla nycklar, tycker jag, för att göra det. Och nu har man två erfarna backar, ska sägas, som ändå har spelat slutspelshockey. Vi är väldigt mycket mer än man kan säga om resten av truppen.
Mm, han visar att omklädningsrummet, att man vill kanske inte flytta från din lummiga förorterna i St. Louis till Buffalo, men från Winnipeg, dit kan man flytta.
Kanske den enda staden där man ser Buffalo som en uppgradering till den nuvarande tillvaron.
På tal om Olli Määttä.
På tal om Olli Määttä, men han verkar ju ändå nöjd. För där, om vi går in på spelare som har varit vinnare och förlorare, och framförallt kanske finländare, om vi håller oss till dem, så nu är Olli Määttä den största finländska vinnaren av transferfönstren.
Nej, absolut. Alltså, Calgary hör ju till de väldigt få orter. Så, eller han hade väl 10 ställen som han inte bara så där utan att man behöver ta kontakt med honom kan flytta till. Det vill säga, Calgary fanns på hans korta lista överlag dit han inte ville åka. Men så fick han chansen att åka till Calgary och tacka ja och åkte dit i alla fall. Calgary sägs ju inte heller vara det festligaste stället på jordklotet att bo i, åtminstone inte om man är NHL-spelare och kan välja mellan New York och Nashville och Los Angeles och Florida och så vidare. Men då måste vi komma ihåg, om vi nu pratar om det där rent sociala, att han flyttar från Salt Lake City till Calgary. Och i Calgary får man åtminstone ha 2 ölstopp samtidigt på bordet utan att bryta mot lagen. Men alltså...
Och nu ska vi också minna att Määttä är från Jyväskylä, så jag tror liksom att ribban är inte så där jättehög ändå.
Nej, jag håller med dig till 100%. För att Olli Määttä visar ju oss att han är spelare som kan spela, som vill spela, som inte alls är så defensiv som man ibland har målat upp på någon som. Och jösses, vilken sen förändring. Han har inte spelat alls, han har varit helt scratchad. Och när han har fått spela för att de ville visa upp honom gjorde han 12-15 minuter per match. Flyttar till Calgary. 2 matcher över 20 minuter. Han spelar 4 minuter i debuten för dem. Assist i båda. Han får stort ansvar. Han ska ta över efter Mackenzie Weegar, kanske lite Rasmus Andersson som är en ledare i omklädningsrummet. Vilken chans för en spelare som trots allt är lite yngre än vad vi har honom att vara. Det här är ju en organisation som tror på honom, som tycker att i det läge som Calgary Flames är nu, med en rebuild på gång, så har vi mycket nytta att dra av Olli Määttä i vårt omklädningsrum. Och vad skönt det måste kännas för Olli Määttä.
Ja, och så på något sätt känns det som att vi talade här tidigare för några veckor sedan med Anders om spelare som visar framfötterna i OS och tack vare det blev mer attraktiva på spelarmarknaden. Och jag på något sätt var då väldigt negativt inställd till att just Olli Määttä skulle ha varit en sån här spelare. Men nu tror jag ju ändå att han tack vare OS också höjde på sina aktier i Calgary Flames ögon.
Ja, jag tror det faktiskt också. Där kan man ju sådär, som sagt, han är ju först och främst en försvarande back, men under hela säsongen hittills i Utah, matcherna han har spelat och en del matcher som han inte har spelat, så har han alltså 0+1. Och på 2 matcher i Calgary har han 0+2. Så där väldigt snabbt kan man ju konstatera att Calgary har en... De har fått fram sidor av Olli Määttä som Utah inte fick på precis hela säsongen.
Nej, och många andra före det också. Men ändå med Olli Määttä tror jag ändå att oavsett hur mycket vi hypar upp hans chans här nu och hur stor chans det är för honom, så nu är väl faktum ändå det att han är där som en sån här broledare till det att kanske framförallt Zane Parikh är en sån back som sen kan utvecklas till den där stora spelledande backen för dem.
Det har du rätt i, men vackert så.
Vackert så, det ska vi inte heller dissa honom för. Några spelare som vi snackade om mycket före också som sen visar sig stanna kvar i sina nuvarande klubbar som vi nog ska klassa som förlorare, Rasmus Ristolainen för det första. Och där undrar jag nog vad som var orsaken till att han inte blev tradad. Vad det månne hans skadehistoria eller vad det att Philadelphia satt för högt pris på honom?
Jag undrar om inte vad det där priset ändå. För det känns ju som att det gick ju backa, och det gick backa väldigt sent i det här transferfönstret. Justin Faulk kanske det bästa exemplet som Detroit snappade upp från St. Louis efter att det där deadlinen hade gått fast egentligen. Så att jag tror att det fanns efterfrågan på Rasmus Ristolainen. Men det kan ju hända att det är en kombination av de här grejerna. Att med tanke på att man inte vet vad han går för i slutspel, han är ett oskrivet kort i slutspel, och skadehistorien i kombination med ett ganska högt utgångspris, så tror jag det var det som gjorde att det inte blev någonting. Men jag är helt säker på att, eller helt säker, jag skulle förvånas oerhört mycket om Philadelphia hade sålt honom billigt. Jag tror att Philadelphia ville ha rejäla grejer för Rasmus Ristolainen.
Det kan mycket mer vara, och så ska vi också minnas att just när vi snackade tidigare, om det var så, vi vet ju inte om det var så, men om det var så att Dallas Stars till exempel valde mellan Tyler Myers och Rasmus Ristolainen, så till exempel Myers har egentligen inte missat många matcher. Okej, säsongen 2020-2021 spelar han bara inom situationstecken bara 55 matcher, vilket ändå annars spelar han nästan 80, 78, 77, 71 matcher varje säsong. Att han är mycket mer, man vet liksom att om man tradar in en Tyler Myers så vet man också att då kommer han att spela slutspelshockey. Med Rasmus Ristolainen så finns det där frågetecknet där att hur många matcher får vi sen ut av den här killen som vi då betalar ett ganska högt pris för?
Nej. Nej, så är det absolut. Så är det absolut. Och sen när vi talar om förlorare så, hur nära tror du, om du nu spekulerar fritt, att det var att Patrik Laine skulle flytta på sig sen sist och slutligen med allt vad du har läst på olika bloggar och sajter och så vidare? För att han är nog definitivt också en förlorare. Precis vad som helst skulle ha varit bättre för hans del än att stanna i Montreal.
Ja, och där tror jag ju också att Montreal seriöst skulle vilja göra sig av med honom till den grad att de skulle ha gått med på vad som helst.
Mm.
Att de har utrymme under lönetaket för resten av säsongen. De skulle inte ha behövt göra sig av med honom bara av den anledningen. De ville egentligen bara ha någonting för honom för att de vet att han kommer att sticka i sommar. Eller de inte vill ha honom kvar efter sommaren. Och då tänker jag att till och med ens ett val i den sjunde draftomgången skulle ha varit tillräckligt för dem att bli övertalade att skicka bort honom. Sen är det nästa problem att om det där laget som skulle ha varit intresserat av honom också skulle ha krävt att de äter en bit av lönekakan och det sen skulle ha gjort det mer komplicerat eller något sånt. Men det liksom går på en sån teoretisk nivå att jag bara helt enkelt inte tror att det ens fanns nära på något bud som ska vara i verklighet.
Nej, det sägs ju, de som har insyn i Montreal Canadiens så konstaterar ju att det blev inga affärer nu, men det berodde inte på, nu pratar jag inte om Laine utan föreningen i stort, det berodde inte på att Montreal inte försökte, utan Montreal jobbar väldigt hårt på att få trades till stånd och få affärer till stånd, men det gick inte. Och det kan ju hända att Laine eventuellt ska vara en pusselbit då i någon av de här affärerna som enligt Habs Insiders verkligen det jobbades hårt på att få igenom.
Ja, för det kan också vara att de där lagen, alltså det finns ju jättemånga scenarier, men ett annat scenario som kan vara sådär halv logiskt och halvtroligt är ju det att det laget som skulle ha tagit Laine skulle ha behövt skicka en spelare i utbyte för honom också för att de helt enkelt inte hade utrymme i sin roster för fler spelare. Och då kan det sen ha varit en sån spelare som Montreal inte heller har varit alls intresserad av och det skulle gjort det onödigt komplicerat så de har tänkt att nej, men då är det inte värt det. Men många sådana små detaljer. Oavsett så håller jag med dig. Det är nog alltså 100% en förlorare. Kommer ju antagligen inte att spela överhuvudtaget nu på våren oavsett om han är frisk eller inte.
Gör många mål i Servette Genève i höst.
Du tror det? Du är en av dem som tror att han fattar Schweiz.
Nej, jag vet inte. Det känns ju som Mattias Marcelli kan man ju redan rita in i den schweiziska ligan, men Laine finns det åtminstone lite hopp för.
Men vem vet? VM i Schweiz före det? Man kan komma dit och visa upp sig för en lagklubbarna Patrik Laine skulle vara. Nej, men det kan ju vara. Om Montreal går till slutspel så kommer de ju inte att släppa honom bara för sakens skull. För nu ändå vill jag ju tro att om nu till exempel säg nu Cole Caulfield, om han skadar sig, så nu tror jag ju att Patrik Laine i så fall är nära att få en plats i den här powerplay-femman.
Nej, men så är det. Om det är någon som tycker att det var elak mot Mattias Marcelli nu som har gjort mål 3 mål i rad, så, eller 3 matcher i rad, så det finns en sån här meme som Toronto-fans skickar åt varandra och tycker det är jätteroliga. Det är en bild på Wayne Gretzky och så är bildtexten Mattias Marcelli när han hör att hans lag håller på och tankar.
Ja, perfekt. Om detta vi sätter punkt för det avsnittet av Yle Sportens NHL-port. Tusen tack till dig Toffe för att du hoppar in igen. Och nästa vecka är vi tillbaka igen, förhoppningsvis med Anders i spelskick också.
Det ska vi tro. Tack för mig, hej då.